I slutet av 40-talet satte unga män från Fårö på Gotland in en gemensam kontaktannons i finska tidningar. Selma och Anna var några av dem som svarade och flyttade till Sverige och norra Gotland. Nu berättar deras barn hur livet blev på Fårö. Mitt namn är Hanna Silman.
Ja, det var fruktansvärt. Det glömmer man ju aldrig. Vi pratade ju om det, vi tre syskon. Vi hade ingen annan att prata med. Ingen sa någonting.
Birgit och hennes systrar förstod inte vad som hade hänt. Plötsligt var deras mamma borta. Samtidigt kunde alla andra på Gotland läsa om deras mamma på lokaltidningarnas första sidor. Gotlands Allehanda, 19 april 62. Fårö kvinna försvunnen. Fru Selma Karlström är sedan onsdagsmorgonen försvunnen och man började på eftermiddagen gå skallgång. Ett 40-tal hemvärnsmän och ortsbor deltog i spaningarna som vid mörkrets inbrott avbröts. Och man hade då ännu ej fått upp något spår efter den försvunna. Fru Karlström, som är 45 år gammal, har vid flera tillfällen varit deprimerad. Hon lagade frukost till familjen i vanlig ordning på morgonen, men sedan dess har ingen sett henne. Selma Karlström hade kommit till Sverige 15 år tidigare. Hon var en av de finska fruarna på Fårö. I slutet av 40-talet, några år efter att den efterlängtade freden kommit till Finland, hade flera finska kvinnor lämnat sitt hemland och istället sökt lyckan på Fårö, på norra Gotland. Och här hade Selma nu make och fyra barn.
Och så blev det ett fruktansvärt åskväder en natt då när hon var försvunnen. Och då sa vi till varandra, nu kommer nog mamma hem för hon var så rädd för åskan.
Men i april 62 var Selma plötsligt försvunnen.
Men så var det ju då inte.
Vad hade hänt med lyckan som Selma sökt på andra sidan av Östersjön? Selma Karlström föddes, precis som självständiga Finland, i december 1917 och hette då Selma Vartiainen. Hon blev vuxen i krigstidens Finland.
Extra nyhetsutsändning från TT. Finlands president har för att upprätthålla rikets försvar och vidmakthålla rättsordningen utfärdat en förordning enligt vilken Finland förklaras i krigstillstånd. Som redan i förmiddagsnyheterna omtalades har ryska trupper överskridit den finska gränsen och ryska flygplan har bombarderat flera orter, bland andra Helsingfors, Viborg och Enso.
Finland stred mot Sovjetunionen först i vinterkriget och sen på nytt i fortsättningskriget. Sen, i september 44, meddelade Finlands justitieminister Ernst von Born att kriget var över.
Kansalaiset, syskon 19.44. Tänä päivänä on valtuuskuntamme Moskvassa allekirjoittanut välirauhan sopimuksen Neuvostoliiton ja Ison-Britannian kanssa.
Livet hade förändrats för så många. Cirka 90 000 män hade dött i kriget. I Finland fanns nu 10 000-tals änkor och 50 000 barn hade förlorat sina pappor. Och i kriget dog också många unga finländares framtidsdrömmar med maken som de aldrig fick träffa. Men livet skulle gå vidare och landet skulle byggas upp på nytt. Människorna behövde mer glädje och mindre ångest i sina liv efter alla krigsår. Många sökte kärleken och bildade familj. I september 45 föddes mer än 12 000 barn. Det var ett år efter freden och aldrig före eller efter det hade fötts så många bebisar i Finland på en månad. Finlands president J.K. Paasikivi konstaterade år 47 att familjen och hemmet var grunden för hela samhället och samhällslivet.
Koti on yhteiskuntamme perusta. Perhe-elämä on paras koulu yhteiskuntaelämää varten.
Då, år 47, såg det statistiskt ut som att varje finsk kvinna skulle bli mamma till 3,5 barn under sin livstid. 30-åriga Selma hade då inga barn. Hon hade inte ens någon make. Hon bodde i sitt barndomshem på Åland med sin pappa och sina syskon. Och hon var inte ensam om att vara ensam. Samtidigt som finländare firade fler bröllop och barndop än någonsin så kunde inte många unga finska kvinnor hitta någon make. Det fanns helt enkelt inte tillräckligt med unga män i landet som hade varit i krig i 2 omgångar. Selma flyttade till Sverige. Året var 47 och hon var 30 år när hon stod på färjan. Det är omöjligt att veta vad hon kände och vad hon tänkte. Men klart är att allt hade gått väldigt fort. Och nu var hon på väg till sitt nya hem på Fårö, norr om Gotland. Hon hade hittat hit via en tidningsannons.
Hallå flickor, vi här i Sverige 6 grabbar gå och önskar bekantskap med varsin finska få.
I Sverige förstod unga män att i Finland var det brist på män.
Vi är friska, käcka, rara. Skynda er att med brev oss besvara.
6 ungkarlar från Fårö satte in en gemensam kontaktannons i en finsk dagstidning våren för sommaren 47.
Ni flickor bör vara lika så ålder mellan 20 och 32 och helst på landsbygden gå. Det är våran önska då vi gör lika så. Svara med foto var för sig till Jeepen 31, Ford 27, Chevrolet 37.
Selma svarade signaturen DKV 33 som egentligen hette Axel. De andra männen fick också många svar från Finland och brev skickades fram och tillbaks över Östersjön. Männen från Fårö åkte tillsammans över till Finland för att hälsa på finskorna som de brevväxlat med. Och ganska snabbt var flera finskor på väg att flytta till Fårö.
Det blev mitt nya hem och jag har väldigt klart minne av när jag steg in i hemmet. Enars föräldrar levde och bodde ju kvar där då. Och jag kommer exakt ihåg hur de stod när vi kom in i köket. Jag kommer exakt ihåg åsynen av dem. Första blicken av dem.
Berättar Gunda Eriksson som flyttade med sin mamma Anna till signaturen Jeepen 31. Anna var ensamstående förälder i Finland och sökte som Selma ny lycka och nytt liv på Fårö. Gunda var 4 år när hon kom till Gotland och hon var enda barnet som kom med kvinnorna från Finland. Hon är också den enda som är kvar vid livet av finskorna som kom då till Fårö. Gundas mamma och biologiska pappa hade gift sig under kriget år 43. Men när freden och vardagen kom fungerade inte äktenskapet. Så de skilde sig. Anna, Gundas mamma, bodde på sin hemgård. Men där blev det trångt när hennes bröder återvände från krigsfronten och tog sig an arbetet på gården. Bröderna ville bilda egna familjer och Anna förstod att hon behövde hitta ett hem någon annanstans. Så Anna svarade på samma annons som Selma. Och hon hittade Enar bakom signaturen Jeepen 31.
Och han kom på besök till Finland. Besöket utföll väl till bådas belåtenhet. För innan han åkte tillbaka så fanns det en förlovningsannons i Pedersöre tidning.
Därmed var det klart att Anna och Gunda skulle flytta hem till Enar på Fårö.
Min mamma berättade ingenting. Inte förrän det var dags att börja packa och åka. Så innan det så hade jag inte en aning om att vi skulle åka.
På väg till Sverige, i Helsingfors, försökte 4-åriga Gunda stoppa planerna.
Så det är klart att jag rymde. Men polisen lyckades hitta mig på en trappan upp till kyrkan i Helsingfors. Så att min mamma höll fast mig sen tills vi kom ombord på båten så småningom. Mm. Men där rymde jag igen.
Till slut fick kaptenen på båten bära Gunda i land i Stockholm. Anna och Gunda kom till Fårö i oktober 47.
Man fick ju anpassa sig efter det. Man hade ju inte något val. Så det var ju bara att fortsätta det. Men sen hade jag ju sån tur också så att just Enars mamma då, som jag kallade för farmor sen, hon blev ju min riktigt trygga punkt i livet under 3 års tid tills jag började skolan. Så henne gick jag med hela dagarna och hon berättade mycket för mig. Hon hade mycket visdom och i en 4-åring. Så hon gav mig väldigt mycket. För min mamma var det inte lika lyckligt. Dels att komma till ett helt omodernt ställe. Ja, vi bodde ju också på landsbygden i Finland utanför Jakobstad. Men vi hade ju el, vi hade telefon, vi hade vatten och avlopp inne. Men på Fårö när vi kom dit fanns det ingenting av det. Det var fotogenlampor, vedspis, det var en brunn nere på gården. Det var utetoa, det fanns ingenting. Dels att bo tillsammans med Inars föräldrar. Så att hon hade det inte roligt. Hon hade gärna velat vända om hon hade kunnat. Men det fanns inte ekonomiska möjligheter till det på den tiden.
En månad och 5 dagar efter flytten var Anna redan gift med Enar. Selma kom till Gotland kort efter Anna och Gunda i december 47. Och också Selma och Axel gifte sig bara en månad senare. De finsk-gotländska paren hade av flera anledningar bråttom att gifta sig. Finländare behövde på den här tiden ännu visum för att resa till Sverige. Och inför flytten till Sverige hade Enar skrivit till myndigheterna.
Härmed inbjuder jag Enar Eriksson, min fästmö, bondedottern Anna Irene Sundbäck från Sundbyby i Pedersöre kommun till mitt hem i Fårö kommun på Gotland och bekostar jag såväl hennes som hennes barns Gunda Helenes resa som vistelse i Sverige fram och åter, vilket allt härmed försäkras och förklarar jag samtidigt att det är vår mening att i Sverige ingå äktenskap med varandra. Jakobstad den 29 juli 1947. Enar Viktor Eriksson.
Och dessutom var Fårö militärt skyddsområde, så utländska medborgare behövde ansöka om tillstånd från Gotlands kustartilleriet för att vistas där. Tillståndet gällde i 3 månader. Men allt löste sig när paren gifte sig. Då blev finska kvinnorna svenska medborgare och de kunde påbörja sina nya liv på riktigt.
Ja, det var nog inget vidare liv. Hon flyttade in i ett stort gammalt stenhus med svärmor och svärfar och ett helvete, allting var det.
Säger Birgit Karlström, dotter till Selma och Axel. Också barn var en anledning att gifta sig. Selma och Axel fick 3 barn på 4 år.
Vi lekte ju, det var ganska som normalt liv om man säger. Tills vi blev lite större och började förstå lite mer att vi hade inte samma liv som många andra hade. I och med att mamma inte hade det så roligt.
Nej, jag säger som Inger, mamma hade inte så roligt. Och det förstod man ju mer och mer att det inte var bra att bo som man gjorde på den tiden, olika generationer. Och det var väldigt, väldigt jobbigt för mamma.
Säger Inger Hellqvist och Ann-Britt Rosengren, också barn till Selma och Axel. Generationsboenden var vanliga på den här tiden. Och också Ann-Britt, Inger och Birgit bodde och växte upp med sina föräldrar och farföräldrar. Också en farbror bodde med dem i många år. Och enligt barnen uppskattade deras farmor inte alls deras mamma Selma.
Mamma gjorde, det var ingenting som dög för farmor. Hon slår ner på allting, hon dög inte till någonting enligt henne. Hon kunde inte ens koka en potatis, sa hon till sina vänner. Och det visste ju mamma om, vad hon fick för betyg bakom ryggen.
Verkligen, hon blev dåligt behandlad varenda dag. När mamma hade städat och gjort i ordning fint, då gick farmor och plockade av gamla blomblad och slängde ut över hela golven. Hon öppnade konservburkar när mamma hade konserverat, så allting blev förstört. Så det märktes, det gick inte att undvika, fast man var barn så märkte man. För hon visade ju aldrig någon kärlek mot oss heller, farmor, utan hon avskydde oss lika mycket som hon avskydde mamma.
Hon försökte att föra in lutfisken på julafton. Och då låtsas farmor som hon höll på, hon började hulka och skulle spy och sprang ut när hon hade smakat på lutfisken. Och låtsas som hon spydde. Det var allting gick ut på det, bara elakhet, bara allting.
Hon blev kallad för zigenare, att hon gick omkring med zigenarblod, bara för att hon inte var från Sverige. Så det var vad hon fick höra, och i sitt eget hem av sin svärmor.
Och döttrarna säger att deras pappa aldrig sa emot sin egen mamma.
Aldrig. Han vågar inte stå emot henne. Aldrig.
Nej. Också hemma hos Anna och Gunda krockade generationerna och deras verkligheter.
Farfar var ju en speciell person, en speciell tumör. Och farmor, ja, det var ju hennes man, så hon var ju tvungen att och hålla med honom. Han hade väldigt svårt för det här med mamma. Hon var ju finska. Hon skulle vara tacksam för att de tog hand om henne här. Att hon fick komma från det fattiga Finland till och få tak över huvudet och allting. Så hon skulle vara tacksam egentligen. Och det här med moderniteterna som hon berättade att de hade där. Hon var ansedd som en riktig lögnare. För det var bara lögn, så kunde de inte ha det. De hade ju haft krig.
Hon slet ju jämt. Dygnet runt. Hon broderade på handdukar och lakan. Och hon spann och hon karda och hon stickade till oss. Och allting. Sydde kläder och dockkläder till och med sydde hon till våra dockor.
Åren gick. Selma hade fullt upp med sitt nya liv, med tre barn och nytt hem. Allt det där som hon hade flyttat till Fårö för. Men...
Ja, hon längtade hem många gånger. Och jag minns särskilt i jul att hon var väldigt ledsen och gråt. Och då frågade Birgit varför hon var ledsen. Då sa hon att hon längtade hem. Mm. För hon hade inte det roligt.
Men Selma återvände inte till Finland. Hon besökte Finland bara en gång. År 55. Och på den tiden var det inte lätt att göra nya val i livet. Skilsmässa var ett väldigt stort steg att ta, framförallt om man hade barn. Anna längtade också hem, men flyttade aldrig. Dottern Gunda har i efterhand förstått varför.
Ofta kom ju, de här som kom var från landsbygden, de hade inte mycket pengar. De hade heller ingen plats kvar hemma i Finland efter kriget, när deras bröder kom hem och tog över gårdarna och gifte sig och bildade familjer. Så det fanns ingenstans för dem att ta vägen heller.
En av finskorna som flyttade till Fårö samtidigt som Anna och Selma ångrade sig och flyttade därifrån. En till skilde sig senare från sin man. Ingen av dem fick barn på Fårö. Samtidigt hade finskorna nu blivit flera på Fårö, eftersom annonsen hade fungerat och flera ungkarlar på Fårö faktiskt hittat finska fruar, så hade deras kompisar också satt in kontaktannonser i finska tidningar. Det hände också att någon gav ett brev från en finsk kvinna till sin kompis eller till en släkting, för att de tänkte att den här kvinnan skulle passa dig bättre. På det här sättet kom det fem nya finskor till Fårö åren 48-49. Och också Selmas lilla syster Signe skulle bli en Fårebo. Hon hade likt Selma flyttat till Sverige och jobbade i Stockholm och kom i början av 50-talet till Fårö för att hälsa på sin syster och hennes nya familj.
De här killarna här på Fåre, de hade väl lite kontakt med varandra. Och Selmas man då, Axel i så fall då, de visste väl det att de skulle få något besök här då, att hennes syster skulle komma. Och då var de väl lite nyfikna, då åkte de väl kring och spanade lite grann här då i alla fall. Och på den vägen så får de väl dit då och träffade Axel och Selma och Signe då. Och sen fann de väl tycke för varandra där då, ja.
Säger Kai Verkander, son till Signe och Birger.
Jag tror egentligen inte kanske att det ändå var, hon var väl kanske aningen avvaktande ändå, men min far var väl ganska ihärdig så han kunde väl övertala henne i alla fall. Och hux flux på 1950-51 så bar det iväg hit och så tog hon sin låda med sig från Stockholm och så flyttade hon hit.
Och året 51 gifte ännu en ung karl från Fårö sig med en finsk kvinna.
Och då byggde de ju ett eget hus på en markbit de fick hemifrån då, en bit därifrån också. Och då vet jag att far han sa att Mora berättade väl det efterhand sen också då att när vi pratade om hus och bygga hus och pengar också att vi hade 500 kronor eller någonting i så fall och det började vi bygga ett hus för. Och det gick vägen, vi fick ihop ett hus i alla fall om man såg det lite virke och man tog det efterhand eller någonting. Så det var ett hus på 4 rum och kök. Och de var ju jättelyckliga i efterhand när man hör om det, när de fick ett eget hem. Allt blev bra.
Signe hade hittat sin lommiga lyckostrand på Får.
Ja, många levde väl ganska bra liv här. Men det fanns de som hade det väldigt, väldigt jobbigt också.
Finskorna på Fårö var nu ett gäng och de höll kontakter med varandra och brukade träffas ett par gånger om året, berättar barnen.
Och det var ju för att kunna prata Finland, prata av sig med människor som hade liknande situationer, människor som förstod varandra och förstod varandras situationer. Det var ju inte lätt att prata med någon på Fårö, det var ju ganska... Ja, det kunde man knappt göra så att säga.
Ja, de träffades ganska lite då och då faktiskt. Åkte till varandra och så. Jag vet, jag var med nere vid Lauter.
De hade någon träff varje år eller någonting. De turdes om och åkte till varandra och drack lite kaffe eller åt lite mat. Eller gjorde någon utflykt tillsammans i så fall. De var väl en 5, 6, 7 stycken i så fall.
Och enligt Gunda, dotter till Anna som var bland de första finskorna som kom efter freden, kände många på Fårö till de finska fruarna.
Ja, de beskrevs av andra som envisa. Men samtidigt så sa man faktiskt att de var arbetsamma, arbetsdugliga kallade man det för, och sparsamma. Så att många av de här männen som gifte sig med finskor där, som kanske inte var så där väldigt bra på att hushålla själva, de fick det ju bra på så sätt.
50-talet blev 60-tal. Barnen blev äldre. Dagarna fylldes med arbete på gården och med vardagssysslorna. Selmas döttrar Inger, Ann-Britt och Birgit minns inte att deras mamma hade klagat. Men hon var olycklig.
Hon sa väl inte så mycket, kommer jag inte. Hon gråt mest och var jätteledsen. Ja, det var ganska ofta faktiskt. När farmor var i huset, det var det. Hon såg alltid jätteledsen ut. Det kan man säga på gamla kort som man har kvar. Hon ser ledsen ut på alla kort.
18 april 62 lagade Selma frukost till sin familj. Förberedde ett brödbak och försvann.
Jag fick reda på det när jag kom hem från skolan. Då kom pappa och mötte mig ute i hagen och frågade om jag hade sett mamma gå förbi skolan. Jag gick i skolan på Bergmancentret där nere. Och då frågade han om jag hade sett mamma gå förbi skolan för hon var borta. Men det hade jag inte gjort.
Gotlands Folkblad, 19 april 62. När maken kom in vid 12:30 på onsdagen stod ännu disken orörd. Maten till yngsta flickan, som är 1 år, hade heller inte rörts. Maken ansåg detta dock inte som något märkvärdigt. Han trodde att hon gått upp för att vila sig och han gick därför ut igen. När han efter en stund kom in igen stod ännu allting som förut. Lillflickan grät också i sin säng. Han gick då upp och upptäckte att hustrun var försvunnen. Selma och Axel hade året innan fått sitt fjärde barn, som nu var bara 11 månader gammalt. Man började söka efter Selma redan samma dag.
Ja, det var fruktansvärt. Det glömmer man ju aldrig. Vi pratade ju om det, vi tre syskon. Vi hade ingen annan att prata med. Ingen sa någonting. Utan de letade, militären var ute och letade på långfredagen och 350 personer var ute och letade. Men ingen sa någonting till oss. Och så blev det ett fruktansvärt åskväder en natt då när hon var försvunnen. Och då sa vi till varandra, nu kommer nog mamma hem för hon var så rädd för åskan. Hon kanske ligger i något lammhus någonstans eller har gömt sig eller så. Men så var det ju då inte.
Gotlands Allehanda, 3 dagar efter Selmas försvinnande. Skallgången har skett över hela ön, berättar kriminalassistent Sven Westfeldt vid stadspolisen. Inom en radie på 3 kilometer från den försvunnas hem har varenda kvadratmeter undersökts. Vi har letat till fots, från helikopter och från båtar, men vi har inte sett några som helst spår.
Jag kommer ihåg att jag tyckte det var så hemskt när de började prata om dragga. Det tyckte jag var så fruktansvärt. Hur de bara kunde tro något sånt, tänkte jag. Alltså att de skulle gjort och dragga efter mamma. Det tyckte jag var hemskt. Jag kunde inte tänka mig att hon kunde vara där.
Birgit var 13 år gammal. Inger var då 9 år.
Jag förstår inte riktigt, men jag trodde hon hade gått hemifrån och gömt sig. Att hon hade gömt sig, men varför? Jag vet inte varför hon försvann. Eller att hon hade åkt tillbaka till Åland, eller vad det är diskussioner om. Att hon hade stuckit, men jag förstår inte riktigt. Jag var bara 9 år.
Selma var försvunnen i 10 dagar. Sen hittades hon. 11-åriga Ann-Britt var på väg hem från skolan när hon nåddes av nyheten.
Ja, jag gick ju på Östra skolan då och den dagen kom jag så väl ihåg att vi hade syslöjd och det var ju ett av mina roligaste ämnen. Och när vi kom i Alnäsa backe, då var flaggen på halvstång och då förstod jag precis som att nu måste de ha hittat mamma och hon på halvstång, då visste jag ju att det betyder död. Så jag åkte hem, vad jag minns, och då kom en tjej som var lite och hjälpte till vid oss. Och då kom hon och mötte mig och sa hon att idag har de hittat Aunt Selma död, sa hon. Då, det var nog fruktansvärt. Jag kan ändå gråta när jag tänker på mamma. Nej.
Jag fick veta det i skolan av min lärare att de hade hittat mamma. Och då fick vi inte åka hem, fick jag inte åka hem efteråt utan vi fick åka till min moster. Där vi skulle träffas vid syskon. Och moster och så att vi fick inte åka hem för mamma fanns ju hemma i en byggnad på gården.
Ja, det var färgmän. Jag gick i skolan i Fårösund och då skulle jag åka färja dit. Och då kom färggubbarna ut på färjan och sa till mig att jag skulle inte åka hem utan jag skulle stiga av skolbussen vid min moster Signe. För där var de andra syskonen. Och då tänkte jag ju, vad kul, då blir det lite avbrott i den här hemska veckan då. Att komma ner dit till moster Signe. Och då kom mina systrar utspringande mot mig med en tablettask och ropa. De har hittat mamma, de har hittat mamma, ropar de då. Och då tänkte jag, wow, vad har de hittat mamma? Ja, vad hon var död, sa de då. Det var mina två systrar som kom springande ut och mötte mig vid vägen. Det var polisen som var ute och draggade. Det hade gått 10 dagar. För då flyter man ju upp om man ligger i vatten. Och då var polisen ute i Alnästa träsk. Och då hittade de henne direkt för då hade hon flytit upp. Ja, då sa de till polisen till pappa att han fick gå hem och hämta traktor och vagn och åka ut dit och hämta henne. Så de lastade på henne på flaket på vagnen och la en presenning över. Så fick han köra genom ute på stora vägen då, och hem med henne på vagnen. Och ja, det är så fruktansvärt hemskt som hon kan inte tro att det är sant, men det är sant.
Men hemma in mitt i alltihop då så började vi leta efter om hon hade skrivit något meddelande eller någonting. Ja. Men det hade hon inte gjort. Men däremot så hade hon tagit med sig kort på oss som ramen låg tom i byrålådan. Och
De hittade fotografin på strandkanten som hon hade tagit med sig till träsket. De låg på land.
Jeepen 31, Ford 27, Chevrolet 37, Volvo 35, Opel 34, DKV 33. Det var signaturerna i första kontaktannonsen från ungkarlarna från Fårö på Gotland i en finsk dagstidning för sommaren 47. När finska kvinnorna skickade sina första brev visste de väldigt lite om dessa män och om deras hemö Fårö. Paren hade knappt tid att lära känna varandra innan det var dags för förlovning, giftermål och förlossning.
Jag tyckte det var väldigt vågat. Jag skulle nog aldrig kunna svara på en annons och åka och gifta mig. Nej, men det är andra tider nu än det var då.
Säger Selmas dotter Inger. Selma hittade aldrig den lyckan hon sökte på Fårö. Hon flyttade aldrig heller tillbaka till Finland. Av okänd anledning eller anledningar insjuknade hon i depression. Hon fick vård men tog ändå sitt liv. Och det var tufft för Selmas döttrar att växa upp utan sin mamma. Yngsta systern fick flytta till en annan familj i närheten. Och Inger, Birgit och Ann-Britt som bodde kvar hemma fick ta väldigt stort ansvar över hushållet.
Vi fick ju göra allting som skulle göras. Vi fick tvätta våra kläder, vi fick laga mat, vi fick städa, vi fick hjälpa pappa i lagern, vi fick lägga... Ja, allt fick vi göra. Precis som vilken vuxen människa som helst. Och det fick vi göra när vi var barn.
Deras pappa hanterade allting på sitt sätt. Med tystnad.
Han visade ingenting och sa ingenting. Det enda... Jag kommer ihåg att han gråt på begravningen i alla fall. Det är för enda gången jag har sett han gråta. Ja, det var vi, om vi ville prata om mamma då fick vi göra det med varandra, vi tre syskon. Det var aldrig något annat. Prata om, eller pappa pratade aldrig om det.
Nej.
Gjorde han inte.
Vad känner du med din pappa nu när du tänker tillbaka på hur din mammas liv var och hur er barndom var?
Ja, vad ska jag säga? Jag vet inte vad jag ska... Man förlät ju han på gamla dagar. Pappa, han blev ju gammal han också. Och bodde på ålderdomshemmet där jag jobbade i 8 år. Pappa bodde där. Och då blev jag faktiskt jättegod igen med han eller så.
Gunda Erikssons mamma Anna hade träffat sin man Enar en gång innan hon flyttade till Fårö. Gunda tror att kärleken fanns där till en början.
Ja, men det är klart att först i början måste det väl ha funnits någonting. Men omständigheterna som gjorde att hon kom hit och var tvungen att stanna. Så småningom tärde de väl på henne också. Så att de levde ju... De levde ju tillsammans under alla år här sen. Men jag vet inte, lycka vet jag inte riktigt om min mamma skulle hålla med om.
Som barn förstod Gunda inte varför hennes mamma bestämde sig för att lämna Finland precis efter freden. Men nu förstår hon henne.
Jo, men jag ser hennes uppväxt för mig, hur den var. Eftersom hon var yngst i syskonskaran och min mormor började bli sjuk och föräldrarna började bli gamla. Och jag ser hennes uppväxt tillsammans med mina morbröder och alltså hennes syskon. När de bildade familjer. Jag ser precis hennes situation. Så att jag kanske skulle gjort likadant själv. Om jag hade varit i den situationen. Och hon gjorde så gott hon kunde. Hon gjorde det hon, med de erfarenheter hon hade. Hon var ju bara lite över 20 när hon kom hit. Och med de referenser hon hade så hon kan inte ha handlat annorlunda. Jag förstår precis hur hon gjorde. Jag förstår hennes situation om man säger.
Anna var kanske inte lycklig i alla sina dagar. Men också hon fick till slut många lyckliga år på Fårö.
Mamma gillade ju att gå. Hon gillade att gå i ladugården. Hon tyckte om allt pyssel där. Hon tyckte om allt som hade med jordbruket att göra. Hon höll på med sina lamm. Hon höll på med och lagade staket och grindar och sånt. Så hon hittade ett liv som passade henne ganska bra där. Och jag vet att hon sa, när hon blev änka och fick 10 år för sig själv. Hon trivdes nämligen väldigt väl att gå där ute. Hon tyckte om att gå och stöka själv. Och hon sa alltid sen att hon tyckte att de 10 åren var de bästa i hennes liv. Så de 10 sista åren hon hade trivdes hon enormt väl med livet.
Och för vissa finskorna var Fåröplatsen där de kunde glömma oron över morgondagen. Samma vår som Selma dog fick hennes syster Signe sitt tredje barn med Birger på Fårö.
Hon hittade ju lyckan och hon fick ju väl det hon hade önskat och så vidare. Och de skaffade sitt lilla hus. Och där blev ju allting frid och fröjd.
Säger Kai Verkander, son till Signe och Birger. Signe och Birger fick 50 år ihop innan Birger dog. Och Signe blev 86 år gammal.
Hon dog lugnt och stilla när hon uttryckte sig dagen innan att hon var nöjd, hon var färdig. Allt var fred och fröjd. Hon fick ett bra liv.
När man får barn, det är ju väldigt, väldigt lycka. Men jag tror aldrig hon orkar vara riktigt lycklig ändå. I den omgivningen hon hade runt omkring sig så tror jag faktiskt inte det.
Genom åren har Selmas döttrar Birgit, Ann-Britt och Inger gråtit många tårar och varit väldigt arga på grund av allt som hände dem och deras familj. Det bär fortfarande på en stor sorg, men framförallt bär det på en stor kärlek.
Och vad vi har lärt oss av vår mamma som var fantastiskt duktig. Alltså det finns inte ord för hur man ska beskriva sin älskade mamma de få åren man fick ha henne kvar. Det är bara så. Mm.
Ja, det är precis som Ann-Britt säger. Man är ju så glad för att man hade henne till mamma för hon var ju fantastiskt duktig. Och lärde oss så mycket som vi har haft nytta av i hela vårt liv.
Du har hört Sisu Radios dokumentär Finska fruarna på Fårö av mig, Hanna Silman. Slutmix gjordes av Emilia Martin. Du kan höra fler program från Sisu Radio på sverigesradio.se/sisuradio och i appen SR Play.